Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Är ni kära lyssnare välkomna till ännu ett avsnitt med Sektpodden. Idag har jag och Rigmor äran att hälsa en gäst välkommen som har varit här förut, Anna Palm. Välkommen hit.
Hej, hej, tack.
Anna var ju med oss när vi talade om Mormonkyrkan.
Ja.
Det började med att du hade varit med i dokumentärserien på SVT Gud som haver barnen kär.
Precis.
Och vi pratade om den här. I Sektpodden. Och sen så var du med i två avsnitt där du pratade om just ditt, ja, hur du lämnade Mormonkyrkan.
Mm.
Och det var i, för er lyssnare som vill återgå eller som inte har lyssnat på dem tidigare, så var det avsnitt 121, var Gud som har med barnen kär. Då pratade vi om den dokumentären. Och sen i avsnitt 122 så pratade vi om mormoner, heliga tempelbyggare i tidens ände, del 1.
Mm.
Och sen var det 124, älskar du mig eller hatar du mig kärleksfullt? Mormonkyrkan del 2.
Ja.
Och nu har vi dig här idag igen. Och idag ska vi beröra musiken och religionen och barnen, kan man framförallt säga.
Ja.
Jag heter Emma Genbeck som har den här podden tillsammans med Rigmor. Jag har en gång i tiden varit medlem i Knutbysekten. Jag jobbar idag som sjuksköterska. Och Rigmor, du är?
Läkare. Psykoterapeut, analytiker, om vi håller oss till yrkesmässiga.
Ja, vi gör det enkelt och håller oss där just nu. Ja, jätteroligt att ha dig här igen, Anna.
Mm, tack detsamma.
Ja, verkligen. Och det var ett känslosamt avslut, kom jag ihåg, på sista det avsnittet när du var med.
Mm.
Men avslutet, tänker jag, det är ju så spännande, för precis i dagarna så påbörjar du ett nytt livskapitel.
Ja, det kan man säga.
Apropå ditt yrkesliv.
Vi skulle ju spela in ett tredje avsnitt. Det tog lite tid att komma tillbaka, så jag skulle bara ta examen och flytta och allt sånt där.
Ja.
Men nu är jag här.
Ja. Ja. Och din examen är från?
Från Musikhögskolan som musiklärare då. Så har jag läst med profil kördirigering och lagt till väldigt mycket sångpedagogik också. Så att jag har haft det som mina specialiteter, kan man väl säga.
Ja, och när du var med sist så vi avslutade någonstans där, vi gick ju, för du fick ju följa med dig på en resa när du lämnade mormonerna och hur det var för dig och hur du sen i då det här avhoppet började på Musikhögskolan som har tagit dig några år utifrån ditt mående och allt som hände efter avhoppet också.
Ja.
Vill du berätta lite grann vad som hände där?
Jo, men det vill jag gärna göra. Utbildningen har gått är femårig, men det har tagit mig 10 år att komma i mål. Så är det. Jag fick barn termin 1, som sagt. Och så, så är det som det är med att hoppa av en sekt. Det är, man mår ju som man mår. Och så har det hänt mycket annat. Jag har jobbat deltid under tiden. Så. Men nu är jag äntligen i mål. Och ska få mitt examensbevis här snart, förhoppningsvis. Om all administration faller på plats och så. Musikhögskolan, som jag berättade då, var ju verkligen en viktig komponent i min dekonstruktion, är ett ord som vi brukar använda. Liksom. Att man dekonstruerar sitt religiösa liv eller sin religiösa världsbild. Och för mig så var högskola och musikhögskola och nya vänner och liksom, ja, jag vet inte. Jag skulle vilja säga, jag lärde mig väldigt mycket liksom det vetenskapliga förhållningssättet till saker och ting. Och det var en väldigt viktig del i liksom att bygga upp mitt nya liv, eller så bygga upp mitt nya sätt att se och resonera på något sätt, se världen och resonera kring det.
Får jag göra en fråga redan där?
Ja, det får du.
Jag tycker det var så intressant med det vetenskapliga i musiken, som vi ofta inte förknippar just med vetenskap. Så Nej. Vad är musikvetenskap?
Musikvetenskap, ja, jag läste faktiskt först en kurs musikvetenskap på SU, den som hette så. Ja. Och då är det ju mycket liksom att man läser musikhistoria, musikteori, musik, alltså filosofi, alltså liksom lär sig resonera kring musiken som fenomen på det sättet. Så. Och sen så har jag då läst musiklärarutbildningen, och då, den är tvådelad kan man säga. Då är det liksom dels musikaliska kurser, så att man lär sig liksom det musikaliska hantverket, och sen är det också det som de kallar för UVK-kurser, alltså utbildningsvetenskaplig kärna, alltså pedagogiskt arbete. Så man lär sig liksom, ja, men teorier och begrepp, och utvecklingspsykologi har jag läst då, liksom barns utveckling och vad som är viktigt i olika faser av deras uppväxt, eller vad man ska säga. Och också liksom hur man som pedagog förhåller sig, etiska förhållningssätt, vad är viktigt att ha med sig, hur ska jag närma mig barn kring sådana här frågor och hur så. Och sen så har ju min utbildning har ju då, vanligt är att man läser liksom för vissa åldersgrupper, men min utbildning har varit liksom från förskola till vuxna egentligen kan man säga. Så att jag har då fått behörighet för hela åldersspannet, fast i väldigt smalt ämne då, musik. Liksom. Så just det. Kan man ju säga.
Men om man går tillbaka till just när du lämnade och det här som du kallar dekonstruktionen, som ju tar sin tid. Så eftersom vi pratar om musik idag, tänker jag, och du gick musik i skolan, det var en stor hjälp för dig med den nya miljön, ett nytt tänkesätt. Så skulle du just när det gäller musiken kunna beskriva vad som hände med musiken? För musiken är ju väldigt förknippad med religion och även med mormonerna. Ni hade ju ett rikt musikliv där, så det var ju inget nytt för när du började med, på musikhögskolan.
Nej.
Men det, vad jag förstår på dig så har du, det blev en förändring i ditt förhållningssätt till musiken där. Ja. Vad hände?
Vad hände?
Du började där?
Ja, nej men absolut. Jag var ju liksom musiker, jag vet inte om man ska kalla mig musiker, men jag var väldigt musicerande i mormonkyrkan. Man får ju, de lägger ganska mycket ära i att ingen är avlönad i mormonkyrkan, så man fick aldrig lön för någonting, och liksom de som gjorde saker, det var det man hade fallenhet för. Det var inte så att man liksom gick utbildningar kanske och fick tjänster på olika sätt, så jag var kanske inte regelrätt musiker, men jag var väldigt musicerande barn. Jag liksom satt mer framför pianot än framför tvn och nördade på liksom lära mig ackord, lära mig noter. Jag gick bara någon halv termin på kulturskolan, annars lärde jag mig själv liksom, och med mina syskon och min mamma och sådär. Och älskade det och satt alltid där. Liksom. Och i mormonkyrkan så är det också väldigt smalt med vilken slags musik som är okej. De har liksom sin egen psalmbok och jag älskade den och kunde den liksom utan och innan till slut. Liksom. Och det jag gjorde ofta var att jag satt och liksom lärde mig de melodierna och koden, och så gjorde jag egna pianoarrangemang och uppträdde med på söndagsmötena då i kyrkan. Och även var i barnklasserna, hade musikstunder med dem. De har en egen barnsångbok för barnen där. Och senare så fick jag också leda församlingskören vid några tillfällen och så. Så höll jag på. Och liksom var väldigt, alltså för mig var musiken väldigt religiös. Det var verkligen en religiös praxis kring de här psalmerna, kring de här melodierna, de här texterna. Jag gick väldigt djupt in i varje låt jag höll på med. Liksom. Och jag satt hemma med den, jag liksom satt och mediterade och bad. Och hade verkligen liksom Guds upplevelser och Guds möten, om man ska säga, i musiken hemma vid pianot. Liksom. Och sen tog jag det till kyrkan och musicerade med dem där och uppträdde och liksom gick ut på att skapa andliga upplevelser för församlingsmedlemmarna. Och för mig var det väldigt liksom ja, jag var så helig med det här liksom. Det var så viktigt för mig att liksom be och sätta mig i linje med Gud, och liksom jag skulle visa publiken på något sätt.
Förmedla.
Ja, förmedla liksom rätt känsla. Mm. Och det handlar ju väldigt mycket om det i kyrkan, att man ska liksom, det här är våran gudsbild och den ska vi undervisa om. Man ska liksom ge rätt upplevelser, rätt gudsbild, rätt budskap till publiken. Och för mig var det liksom underbart och det var rätt och det var så man gjorde liksom.
Mm.
Och sen så kom jag till musikskolan. Jag hade ändå liksom musikstunder väldigt mycket utanför kyrkan också, i skolan och sådär. Jag gick musikgymnasium med mycket klassisk kör, så då var det också mycket så här, sjunga katolska mässor och sånt där. Det var också väldigt religiöst för mig, även om jag var kanske då en sångare i kören bara så. Men så gjorde vi andra konserter också. Var på en körresa till Sydafrika och sjöng och fick lära oss den musiktraditionen och så. Det var jättehärligt. Men så kom jag till musikskolan och liksom, som man berättade då, liksom hela min religiösa bild bara faller ihop och jag kommer liksom till grej efter grej när det här budskapet bara känns helt orimligt och jag bara, jag kan inte försvara det här längre. Vad är det här? Liksom, tar jag de här grejerna till sin spets så blir det så problematiskt. Liksom. Alltså, jag kan inte, det kan inte vara så här. Och jag var fortfarande troende på en gud under några år och jag liksom hade det här... Alltså, om Gud är kärleksfull, om Gud är så fantastisk som jag har fått lära mig att han är, då kan han inte kräva det här av mig. Liksom. Han kan inte kräva det här av människor, att vi ska liksom bete oss på det här sättet och göra så här. Det, liksom, det går inte ihop för mig. Det här är inte en kärleksfull Gud. Liksom. Så ett tag så liksom reviderade jag min gudsbild. Jag liksom försökte hålla kvar med någon slags andlighet och så. Men ju mer åren gick, desto mer liksom gick jag ifrån det här och blev mer och mer, tills jag kallade mig till slut ateist. Jag vet inte riktigt, alltså det ligger mycket förknippanden med ordet ateist också, som jag inte vet om jag ställer upp på alltihopa, men liksom ändå att ja, nu glider jag in på det blir en annan diskussion.
Nej, men den är viktig.
Den är viktig därför att många säger att man istället övergår till att vara se sig som agnostiker,
ja, just det.
Att det får vila. Och man brukar säga att ateism är också en form av tro på icke-gud, medan i man är agnostiker så ställer man sig liksom öppen, tar inte riktigt ställning, tänker jag.
Ja, men... någonstans där är jag väl då kanske.
Ja, okej.
Okay. Att det liksom, men ja, jag vet inte. Jag har väl ledsnat lite på det här med att definiera min existentiella tro på något sätt. Det får vara vad det är och jag lever efter det jag ser och vet och kan resonera kring och känner det blir bra. Lite så. Men i alla fall, så i den här processen så blev ju mitt liksom förhållningssätt till musiken väldigt annorlunda också. Alltså, hur ska jag nu ställa mig på scen? Alltså, all den musik jag kunde, all min repertoar var ju religiös nästan. Och liksom hela mitt förhållningssätt till att uppträda var ju också väldigt... Ja, men det var ju det här, religiösa, en religiös praxis liksom.
Menar du med det att du också hade nästan ambitionen eller uppdraget att frälsa, bibringa de som lyssnade en liknande upplevelse som den som drev dig eller inspirerade dig?
Även om jag kanske inte tänkte på det så, och det låter väldigt storvulet på något sätt, men jag har väl alltid varit lite sådär, kanske. Men ja, jag hade i alla fall den tanken om att det var det skulle vara, liksom, att det skulle ge dem någonting. De som lyssnade skulle få uppleva Gud genom det här på något sätt. Mm. Det är ofta det man vill med religiös musik, tänker jag. Det är många musiker i kyrkan som vill det. De vill ju liksom att man ska erbjuda upplevelser att möta Gud.
Ja, men det är väl på något sätt kärnan i den andliga musiken.
Ja, precis.
Ja. Hur förändrades det här då när du, ju längre ifrån då, om man ska säga, din gudstro du kom och du sjöng på scen inför publik. Vad hände med... Jag tänker att gå från att ha ett väldigt tydligt budskap med vad man vill med musiken till att gå till någonting där du kanske inte har ett lika tydligt budskap längre. Vad händer då?
Ja, alltså för mig så blev det liksom ett väldigt skifte när jag liksom tog bort den här överordnade sanningen, överordnade budskapet som människor ska förstå, till att så här, nej, det är ju våra upplevelser, det är bara det vi har. Alltså, jag har en upplevelse med den här låten, när jag sjunger den för dig så har du en annan upplevelse. Och den är din, liksom. Och jag ska inte vara in och kladda på den, liksom, utan du får ha den. Så för mig så... Jag vet inte om jag hade någon exakt så här skiljelinje, men till slut så blev det liksom att så här... Jag blir berörd av en låt, jag övar på den, jag processar den. Jag processar mina känslor kring den och så ställer jag mig på scenen, erbjuder en upplevelse och vad det nu än blir. Alltså, alla som sitter i publiken har ju sin egen upplevelse och den får vara precis vad det är. Och för mig blev det liksom att bli... Jag tänker på det som att det blev mer demokratisk på något sätt. Att det är så här, allas lika värde. Alla har sin upplevelse och den får de ha. Och den är inte min. Mm. Utan jag erbjöd någonting här som förhoppningsvis gav något fint till någon. Eller något fult. Alltså jag menar, de kanske inte alls tyckte om det jag gjorde. Och det får också vara okej. Okay, liksom. Det blir ju när alla ska ha samma upplevelse. Det är då man är i det här sekteristiska, tänker jag. Eller det som också kanske touchar lite på diktatur. Eller liksom totalitära regimer. Eller liksom att alla ska rätta sig efter samma sak på något sätt. Alla ska uppleva samma sak, tycka samma sak, tänka samma sak, känna samma sak. Mm. Då är vi enade, då är vi en stark kraft och då liksom, det är en väldigt styrka i att ena människor på det sättet. Mm. Och det har ju liksom använts på olika sätt. Alltså att man, ja, marschmusik till exempel, soldaterna ska gå i takt eller i kyrkor, alla ska enas kring samma budskap. Det är en väldigt starka upplevelser för folk, men liksom att gå från det till att ha ett mer demokratiskt synsätt. Liksom att så här, man får vara olika, det får vara olika. Mm. Det är okej. Jag tänker inte styra din upplevelse längre.
Du sa någonting som jag tyckte var intressant. Att du gick från ett mer privat förhållande till den musik som du delar med andra.
Mm.
Till att det fortfarande är personligt. Men du berättade någonting som jag... Att man kanske rent av måste gråta sig igenom en sång som betyder mycket för en själv. Innan man är färdig för att dela den med andra.
Ja, så jag gjorde ju väldigt mycket min dekonstruktion med musik. Alltså jag fick ju spela upp en låt här för er förra gången som ni la in. Mm. Avsnitt 124. Men jag har en lång Spotify-lista med liksom alla låtar som hjälpte mig igenom den här perioden i mitt liv. Och jag upplevde, alltså det var så jag processade min resa, så att jag liksom övade, stod i övningsrummen på musikhögskolan och liksom grät och sjöng de här och höll på med dem. Och så en del uppträdde man ju med ibland på vissa uppspel och sådär. Och då var det någon sånglärare som sa till mig så att... Så här, ja, ofta är det så att man måste gråta färdigt till en låt. Man måste gråta i övningsrummet tills man har processat klart. Då kan man ställa sig på scen och erbjuda en upplevelse för publiken som blir deras och inte handlar om mig. För om jag bryter ihop och börjar gråta på scenen, det blir ju väldigt, vad ska man säga, awkward. Alltså det kan ju bli en väldigt jobbig situation för alla i publiken. Liksom, så.
Det blir frälsningsmöte. Då får man gråta från podiet.
Ja.
Men det blir inte konst.
Nej, jag tänker alltså, att vara professionell musiker, jag menar nu uppträder jag inte jättemycket, men liksom, det är ändå att vara professionell musiker, det var någon annan sånglärare som sa det till mig också, liksom, att det är vår samhällsuppgift. Att vi processar känslor framför det så att människor kan stå och lyssna på radion och gråta när de diskar för att de upplever saker genom det vi förmedlar på något sätt. Alltså det är konsten på något sätt, att man erbjuder det här. Att man erbjuder det här till människor, tänker jag.
Jag kan bekräfta ifrån mitt yrke då att personer som delar mycket av sin, kanske inte en helt okomplicerad period av livet med mig, det händer att jag får länkar. Rigmor, det här är jag, så här är jag just nu.
Mm.
Och då är det en sång. Då är det en Spotify-låt eller en YouTube-låt. Och så då får jag, jaha. Och jag känner den informationen hjälper verkligen mig att kunna följa. Så att musiken, den går ju bakom eller under det orden kan ge oss.
Ja.
Ja, men absolut, så är det ju verkligen. Jag kan ju känna igen mig när du beskriver att musiken var väldigt betydelsefull. Nu stod inte jag i någon studio och sjöng själv, men jag lyssnade på musik och det var en jätteviktig del i läkningen efter med musik. Och för att liksom,
efter
Knutby.
Efter Knutby.
Ja, och att... just där att komma i kontakt med känslor och att processa saker, så absolut.
Vilken musik var valde du i den perioden, kommer du ihåg det?
Alltså jag valde nog ingen speciell, det var nog väldigt blandat, men jag kommer ihåg att jag dels, eller till viss del också, gick tillbaka till musik jag hade lyssnat på innan jag då flyttade till Knutby som 20-åring och liksom hittade tillbaka till den tiden, och det var väldigt så här läkande. Sen fortsatte jag kanske inte att lyssna på den musiken i lång tid efteråt, men det var en period liksom.
Mm.
Sen upptäcker man ju nytt och så vidare. Men ja. Det var, ja.
Och det är det som är så fint med att vara musiker, tycker jag. Att man får liksom assistera människor på något sätt. Mm. Kunna förhålla sig, liksom, ja, processa sina känslor och lära sig sunt förhållningssätt till livet på något sätt, tänker jag mycket att det handlar om.
Mm.
Faktiskt, alltså det behöver inte vara det, men för mig har det varit mycket så.
Ja. Mm. Men jag tänker, när du berättar allt det här, så förstår jag att det måste ju ha varit en väldigt brytande och bändande i ditt förhållande till just musiken. Mm. Och jag tänker som lärare, och jag vet att du pratade ju sist om att du har gjort ett examensarbete.
Mm.
Ja, vi nämnde det här i början också.
Yep.
Vill du berätta, för jag vet att det är en av de utgångspunkterna som vi har idag, att du sitter här. Vad gjorde du för examensarbete?
Ja, då fick jag, det kom upp förra veckan på digitala vetenskapliga arkivet, som man vill gå in och läsa, så ligger det där. Det heter alltså religiös musik i en konfessionsfri skola. Så har jag skrivit om. Nu tar jag fram det här. och utgångspunkten då är ju liksom att via läroplanen som vi har nu, Lgr 22 ska bli i höst, Lgr 11 har det varit de senaste 11 åren. Men där står det liksom tydligt i liksom de första styckena i läroplanen att skolan ska vara konfessionsfri. Till skillnad då mot konfessionella friskolor till exempel. Och konfession är ju alltså confession, alltså bekännande. Alltså religiösa, alltså saker som man gör för att bekänna sig till en viss tro, religion, gudsbild, någonting sånt.
Mm.
Men skolan ska vara konfessionsfri. Alltså skolan ska inte ta ställning för eller mot någon religion, och de ska inte kräva någon religiös åskådning från barnen eller konfessionella handlingar. Det är liksom utgångspunkten som vi har i svenska grundskolan. Konfessionella friskolor har ett undantag från det. Och det är mycket omdebatterat hur man ska hantera det på olika sätt. Det kommer sig av mycket från liksom den förföljelse mot judar som var under andra världskriget. Att man inte lät dem ha sin religion och sin kultur och sådär. Så att utifrån det så upprättade man det här att nej, men de får ha konfessionella friskolor för att de ska få ha sin kultur på sitt sätt. Liksom, för vad är det som säger att den svenska kristenheten är rätt liksom, på något sätt? Så att det var ju liksom en god tanke i att öppna upp för konfessionella friskolor. Men det kan ju bli problematiskt på andra sätt. Men det är en lång annan diskussion. Men i alla fall, så då ska skolan vara konfessionsfri. Samtidigt står det i musikämnets centrala innehåll för lågstadiet och framförallt att man ska behandla psalmer. Och det där blir en konflikt i mig.
Mm.
För mig är ju psalmer, som jag berättade, det är ju väldigt, för mig var det väldigt religiöst. Jag förstår verkligen att det inte är så för alla. Att det kan vara liksom, ja, men det är bara en sång, eller det är bara en tradition, eller det är bara så. Men det var ändå det, liksom, den konflikten som jag valde att skriva om. För att jag tycker att det touchar på väldigt mycket som blir viktigt att ha koll på. Som jag också ofta tycker missas liksom, inom svenska skolan, svenska samhället. Och liksom, den här sekulära approachen som vi har till väldigt mycket idag i Sverige ändå. Ja, så där.
Jag tänker så här, vanliga svensken kanske funderar på när, men sjunger vi verkligen psalmer i skolan?
Ja.
Berätta.
Den blomstertid nu kommer, inte en skolavslutning utan den.
Och det är faktiskt en psalm.
Det är en psalm, ja. Nu brukar det vara så att man bara sjunger vers 1 till exempel, därför att musiklärare tycker ofta det är konfliktfyllt att sjunga om Gud i vers 2.
Mm.
Det skola oss på minna Guds godhets rikedom, ja, så vidare. Kommer i vers 2 där. Lucia-tågen. Är det diskussion, är det traditionellt eller är det konfessionellt? Man kan nog göra Lucia-tåg traditionella, tänker jag. Och inte så konfessionella. Men det är ju en konfessionell rit i början. Mer eller mindre. Alltså det är ju frågan om man lägger in det i det hela tiden.
Mm.
Men det, liksom, det blir, vad är det vi balanserar på här som lärare? Vad är det vi kräver av små barn? Liksom? Mm.
Det är intressant med Lucia-tåget, därför att den är ju en kristnad, mycket äldre, lärva äldre ritual. Att ljusdrottningen kommer när vintern är som mörkast här uppe. Och tomten i Sverige, det var ju en liten grå figur i skogen bakom stenarna. Medan i kanske i USA och England kallar man ju honom Santa. Mm. Santa Claus. Och vi, för oss liksom har vi modifierat vår lilla tomte i stallet och laggården som hjälper oss med djuren och behöver lite gröt på julnatten när det är så mörkast.
Mm.
Och på samma sätt så var ju när det var så mörkast och man hoppades att det skulle vända, så lär man ha haft sådana här upptågs liknande. Någonting, en liten kanske klang av det som nere i romarriket kallades Saturnalia. Mm. Och Saturnus, det var ju dödsrikets gud. Och det här var ju mörka saker med när det var lössläppt och antisociala beteenden plötsligt var tillgängliga. Så att vi har liksom kristnat till Lucia till att bli en kristen ljusdrottning och helgonet Lucia då.
Just det. Mm. Ja, jag har hört att ursprunget till Lucia-traditionen var kanske lite mer att likna vid vår tids Halloween. Att man liksom klädde ut sig och busade för varandra och mörka natten och liksom så.
Till och med Pride-paraden.
Ja, och kanske det. nej men, så det kan ju vara intressant. Alltså, det ska jag säga, det är ju en konflikt som jag tar upp. Liksom, att det är, så här, det är vårt kulturarv samtidigt. Mm. Och hur ska vi bevara det eller liksom undervisa barn om det utan att det blir konfessionellt? Mm. Det är det jag tänker att är den stora lurigheten som lärare. Men det är det jag skriver om också. Mm. Och, ja, eller var det nu? Nej.
Har du fått några reaktioner ifrån barn till exempel när det gäller de här sångerna? Om du har du jobbat i någon skola där du har känt att du har fått elevernas reaktion? Eller
det har jag. Jag hade ett jobb här om året när jag jobbade mellan stadieklasser, och för mig, alltså nu kommer jag ju ur den här traumatiseringen mer och mer, men för mig har det varit jättekänsligt med salmer och sjunga om Gud och så. Under många år har jag inte kunnat göra det överhuvudtaget.
Vad händer med dig om du
nej, men jag har haft en PTSD-trigger kring det, därför att jag blev så religiöst traumatiserad. Religiöst trauma är ju mycket, tänker jag, liksom, att man har blivit förmodd att göra saker i en viss tankevärld liksom, ja, som går emot en själv. Och det var ju det blev för mig. Jag gjorde ju saker med mig själv som utifrån den här religiösa övertygelsen som inte blev bra för mig. Så för mig att påminna om religiös musik har ju varit en PTSD-trigger. Liksom, att jag kommer ihåg hur jag tänkte och resonerade så när jag liksom höll på att ha sönder mig själv egentligen. Så för mig har det varit väldigt svårt. Men jag läker ju mer och mer från det så att det går bättre och bättre. Men liksom, på ett jobb jag hade då så tycker jag det är jättesvårt. Liksom de kommer att förvänta sig då att musikläraren ska bara ordna Lucia-tåg i kyrka till exempel. Eller sjunga, ja den här gången så var det We Are The World, den här Michael Jackson och Lionel Richie-låten skulle vi sjunga på FN-dagen. Och då är det också gud-associationer och sånt där. Och det, jag har haft ofta, liksom, när jag har musicerat med grupper och så, att det är så här, nej vi tar bort allt om Gud bara, vi gör bara det. För att vi samlas inte, det här är inte en kyrkligt sammanhang så då ska vi inte sjunga om det. Du ska kunna sjunga med mig oavsett vilken religiös tillhörighet liksom, som du har. Jag vill inte att det ska vara en konflikt i dig när vi står och musicerar tillsammans, för jag vill att vi ska musicera, inte ha religiösa konflikter på något sätt. Så jag har varit ganska konsekvent med det. Jag bara stryker allt som handlar om Gud, för att det är inte det vi samlas kring. Liksom. Jag vill inte förutsätta att det är oproblematiskt för dig. Liksom. För det har det inte varit för mig. Så. Men då var det ju någon där elev som blev väldigt upprörd på mig, liksom, hur kan jag ändra i sångerna, och det är, liksom, det är ofta de reaktionerna man får, hur kan du ändra musiken och hur kan du ta bort psalmerna och kyrkan och hur kan du liksom, eller psalmerna och skolan, och att man vill bevara det här kulturarvet och att det liksom går över i en väldigt ilska och frustration kring att man inte får ha kvar sina viktiga sånger liksom.
Vill du ändra melodierna eller är det texterna?
Ja, för mig är det mycket texterna faktiskt, ja. Om jag blir personlig. Ja. Mm. Det kan vara olika för människor förstås. Ja. För mig har det varit mycket text. Mm. Som blir
så. Det känns ganska logiskt, tänker jag. Att melodin kan få finnas, men att du tar bort det bekännande för en viss troslära. Jag som gick i skolan redan på 50-talet, jag kommer ihåg att religionsundervisning på den tiden, det hette kristendom. Mm. Ämnet hette kristendom. Och vi hade en pojke i våran klass, han fick sitta och rita och tänka på annat och läsa böcker. Mm. Och idag förstår jag ju, han var ju judisk, men det tänkte inte jag ens en gång på att det var därför. Men han hade en annan religion. Och hur kändes det för honom, kan man undra. Ja. När ändrades ämnet, vet du det? Mm. Ämnet kristendom. Precis, jag har, till religionskunskap.
Jag gjorde ett avsnitt i min uppsats då med just den skolhistoriska bakgrunden. För, liksom för 150 år sedan så var ju skolan konfessionell. Den var ju en del av Svenska kyrkan i princip. Eller de var väldigt tätt sammanknutna. Och konfirmationen gjorde man som en del av skolan.
Vi hade ändå upp i läroverket, Karolinska läroverket i Örebro, så hade vi något som hette morgonbön. Mm. Så varje skoldag började med att Klang-Johan som var en musikdirektör på skolan hette, spelade på en, de har en unikt fin orgel i det här läroverket fortfarande. Och rektorn satt som på en tron på podiet. Det var jätteporträtt av Karl den 12:e och Gustav den 3:e tror jag det är, på, bakom honom då. Så att jag upplevde verkligen det här. Mm. Vi fick börja skoldagarna så.
Ja, jo, Anna Whitlock har jag skrivit lite grann om. På slutet av 1800-talet så var hon en reformpedagog. Mm. Hon skrev en text om när hon liksom argumenterade för att kristendomen borde inte ha så stor plats i skolan. Hon räknade ut att en pojke som gått 6 år i folkskola i Stockholm hade fått 1467 lektionstimmar i kristendomskunskap, 369 timmar i naturkunskap och 328 lektionstimmar i historia eller geografi.
Oj,
så det ser man ju liksom skillnad. Att det var den stora merparten av skolan var kristendomskunskap på den tiden.
Ja, just det.
Men då var det liksom många samhällsströmningar, Selma Lagerlöf, Anna Whitlock, Ellen Key och så vidare, som det var liksom i samhällsutvecklingen att man ville separera kyrkan och staten mycket mer. Mm. Och så var det en lång process. Under 60-talet så blev det mer att man att det blev allt mer och mer ateistiskt och man började ha objektiva morgonsamlingar istället för kristna.
Morgonsamlingar?
Inga morgonböner.
Ja, precis. Så har det utvecklats därifrån och liksom, vad var det? 1969 bytte ämnet kristendomskunskap namn till religionskunskap. Och även musikämnet, först var ju musik, det var sång bara och då psalmsång. Det var det. Det var musikundervisningen i skolan. Och det har också evolverat liksom till att så småningom bli musik som behandlar liksom instrument och dans och sång och allt möjligt. Liksom.
Mm.
Så.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tänker bara, när vi pratar om det här så kommer jag att tänka på barns religionsfrihet som barnkonventionen talar om, att barn ska ha. Är det någonting som du också har behandlat? Det känns ju som att det borde vara ett givet ämne i din uppsats.
Ja,
vad har du
stött på där? Jag lyfte 2 avhandlingar. En om just barns religionsfrihet. Kan rekommendera ifall folk är intresserade att läsa av Maria Claesson Sundin. Kom, var det nu, 2016 skrev hon en avhandling då om barnets religionsfrihet, en villkorad rättighet heter det. Så den lyfte jag lite grann i min uppsats. Jag tycker hon tar upp väldigt många intressanta liksom, begrepp att resonera kring. Hon pratar bland annat om föräldrars religionsfrihet och barns religionsfrihet och liksom spänningen som blir däremellan. Kan bli, behöver inte bli. Men liksom är, i början så är ju barnet liksom objekt kan man säga, pratar hon om, för förälderns religionsfrihet. Att föräldern har rätt att uppfostra sitt barn som den tror är bra. Samtidigt så blir ju barnet mer och mer subjekt och får en egen, erövra sin, liksom, sin egen religionsfrihet successivt ju mer den växer upp. Och det liksom, den övergången är ju, kan ju vara väldigt problematisk. Om man har väldigt starkt religiösa föräldrar men barnet vill inte det, som i mitt fall till exempel, eller många andra avhoppare. Eller tvärtom, liksom att man har väldigt sekulära föräldrar och så ett barn som söker sig till religionen kan ju också bli problematiskt. Liksom. Så det, alltså det finns ju inga enkla svar där, men det är en viktig konflikt att ha koll på, tänker jag.
Mm.
Sen så skriver hon också, jag ska bläddra här, kan jag klippa lite prassel. jo, hon tar upp negativ och positiv religionsfrihet, tyckte jag också var väldigt intressant. Och då är det inte alltså värderande negativt, alltså bra eller dåligt, utan positiv religionsfrihet handlar om att du har rätt till religion. Du har rätt att gå till kyrkan, du har rätt att samlas kring religiösa saker, du har rätt att liksom uttrycka dig kring din religion. Och negativ religionsfrihet är att du har rätt att slippa påverkas av religion.
Just det. Och där också kommer vi in på skolan, tänker jag då, ja, det du pratar om ju, om man faktiskt kan tänka att det är en viss påverkan, att du ändå får sjunga psalmer i skolan som ska vara just fri från påverkan.
Ja, och det är ju svårt med liksom religiösa riter eller ceremonier eller sånger som man vill göra i grupp. Där gruppen kanske, liksom vissa har positiv religionsfrihet till att få göra det i grupp. Men vissa i gruppen har också negativ religionsfrihet till att slippa det. Och det är liksom två rättigheter som krockar där, och speciellt i en skola. Och då har man ju liksom sagt så att skolan ska vara konfessionsfri, vi ska inte ha de här konflikterna i skolan. Men vi ska ändå sjunga psalmer. där blir det lurigt,
Det känner jag. Det här är påminner jag om när man kanske ännu oftare förr fick någon som knackade på dörren. Det kunde vara Jehovas vittnen, det kunde vara mormoner. De hade religionsfrihet att missionera. Men det var ganska obehagligt, vänliga, kärleksfullt beteende hos de här personerna när man ville stänga sin dörr. Så här kan man inom sig själv, tycker jag, känna en person som brinner av övertygelse när jag vill sätta stopp.
Och den är lurig.
Den är riktigt lurig. Därför väldigt viktig, tänker jag, att belysa som du gör här. Det är otroligt intressant.
Ja, och bara lära oss begrepp kring det, tänker jag, hjälper. Alltså bara få syn på problemet, för att jag tänker inte att det finns någon riktigt bra lösning på någonting av det här.
Så,
men liksom lära oss begreppen och liksom kunna se när det krockar. Liksom.
Ja, och jag tänker att just att lyfta det gör att man själv blir medveten om när blir jag påverkad? Eller när påverkar jag någon annan? Så att jag kan själv vara medveten om det. Där börjar det ju någonstans i alla fall, även om vi inte har några tydliga svar på exakt hur vi ska som lösa det här. Nej. Om man nu ska se att det finns en lösning.
Nej, precis. Och jag kan tycka, alltså, för det kan finnas de här lite konservativa rösterna då, som vill absolut bevara de här skoltraditionerna och så, och bli väldigt provocerade när man vill ta bort psalmsång ur skolan till exempel, eller har varit
psalmsång.
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 Och liksom tycker att man är respektlös mot traditionerna typ när man vill ta bort det. För mig så liksom, att jag vill ta bort det handlar ju om en respekt faktiskt, alltså för att för mig så betyder de där psalmerna någonting för en jag förstår vad det betyder för en religiös person, eller för mig var det ju väldigt starkt liksom, att en psalmsång var en dyrkan till Gud, och jag förstår det, jag förstår att det är så för en religiös person, och därför vill jag inte kräva det av personer som möjligtvis är ateistiska. Alltså minderåriga barn under skolplikt ska inte behöva göra det här, för jag vet inte vad de har för religiös tillhörighet, och jag vill liksom inte, alltså det handlar ju om en respekt för vad riten betyder snarare än att jag vill liksom stryka det här från deras liv. Det är verkligen inte det handlar om, utan det handlar om att liksom att förstå vad det betyder, tänker jag.
Alltså psalmerna är ju den europeiska varianten av lovsång i traditionen. Den vänder, man söker liksom öppna sitt hjärta, sin strupe, sin röst, sin sång till Gud. Det ligger i psalmen. Den är inte gjord för underhållning, utan jag tror jag har berättat här i podden att jag var ett sånt barn som var väldigt känslig för att farbror Stadne, som kanton hette i Pingstkyrkan i Örebro, när han spelade, han kunde spela på mina känslor så att jag fick liksom tårarna komma. Pappa hade gjort så med sin gitarr när jag var liten.
Just det.
Att det var roligt att visa upp att jag tittar nu hur blank hon är i ögonen. Och då hade jag ju någonting som jag kämpade emot. Och jag har berättat det också, att i mitt fall så var segertoner, de sångerna, de var så emotionella och lagda på det. Så för att när jag gick över bröt med familje- eller släkttraditionerna och konfirmerade mig i Svenska kyrkan, så var just det här lite tradiga psalmerna. Jag kände att jag fick vara i fred med mina inre känslor. Vad tänker ni när ni hör det? Apropå det här ämnet.
Nej, men jag tänker ju
alltså just som du säger, man har så otroligt olika förhållningssätt, eller, eller inte förhållningssätt, utan olika upplevelser och vad man har med sig i bagaget kring de här sakerna. Jag, för jag tänker, när jag tänker på salmer så har jag ju nästan tvärt emot vad du då upplever. Ja. Därför att för mig som har växt upp i frikyrkan, den kristna frikyrkan, så var ju salmerna det som var lite tråkigt. Det var Svenska kyrkan, det var det sekulära. Det var inte förknippat med andlighet och upplevelser och Gud så mycket. Mm. Utan det var, så att, det var lite så här, det var inte så viktigt eller betydelsefullt. Utan vi hade andra sånger som gav det där upplevelsen som du talar om. Mm. Så när jag hör dem i skolan eller i andra sammanhang så betyder det inte de så mycket religiöst för mig.
Nej, just det.
Fast jag förstår samtidigt, för att om man faktiskt går in i de här psalmerna och ser texterna, så är de ofta otroligt, vad ska man säga, innerligt starka i
kraftfullt språk.
Ja, i ett kraftfullt språk och beskriver verkligen Gud och den världen på ett väldigt, ännu mycket mer än de här traditionella tralliga, eller inte traditionella, de tralliga lovsångerna faktiskt. Men liksom i min uppväxt så var de inte så... Men, så det är så olika. Ja. Det är intressant det där.
Och det är sin, alltså, ibland har man ju gospelprojekt i skolan också. Så det finns ju mycket gospelmusik, gospelkörer i Sverige som sjunger, alltså, där sekulära människor, alla blandas liksom, och sjunger den här, för att det är härlig musik. Mm. Och så vill man ofta ta bort liksom, det religiösa ur musiken och bara använda musiken för att musiken är härlig. Och jag menar, det kan man väl göra, tänker jag. Samtidigt som jag känner också så här att man som sekulär person behöver ha en medvetenhet kring att det är dubbelt med religiös musik. Det är både musik och en religiös upplevelse. Eller det är liksom musik för att ge en religiös upplevelse. Och så. Det är det som är syftet med den. Man kommer inte från det riktigt. Eller jag tycker att det blir ett hål ifall man försöker ta bort det, liksom. Och vad människor upplever, liksom, vad som får människor att uppleva Gud eller sin gudsbild, det är ju liksom högst personligt och väldigt liksom kopplat till vilken kultur du kommer ifrån och vad du dras till. Och jag vill ju gärna prata om religion liksom som en läggning. Alltså,
för en del barn är det ju det.
Ja, alltså man är lagd på olika sätt, man går igång på olika saker, man upplever...
En del barn har ju från början den här självupplevda religiösa erfarenheten, skulle man kunna kalla den för. Medan andra kanske betonar det som religionsvetaren Hjalmar Sundén, han skriver en tjock bok som heter Religionen och rollerna, den står väl där nere. Och då är det istället, han ville betona församlingens betydelse och samhörigheten. Men musiken går ju liksom till båda de här möjligheterna inom en människa. Dels att musiken binder, kan vi samma sånger, kan vi samma melodier, har vi orden som kommer, ja, men då har vi ju en samhörighet. Svenskar är ju kända för att sjunga allsång. När de har ätit sina middagar så kan de koppla armkrok så här och så sjunger de Evert Taube-låtar kanske och upplever en samhörighet. Och det är inte en religiös musik, men man känner, man hör ihop som kultur.
Ja, körsång är ju någonting som är väldigt populärt och många beskriver som en otroligt viktig del när man väl är en del av en kör, som någonting väldigt viktigt för dem, mer än bara en liten hobby faktiskt.
Då kan jag tipsa om en annan bok jag tar upp i min uppsats.
Ja, gör det.
Nej, men han jobbade på musikhögskolan, jag hade honom som lärare lite grann tror jag, nu har han gått bort, han heter Gunnar Valkare. Han skrev en bok som heter Varifrån kommer musiken? Som jag tar upp lite grann också. Nu har jag inte läst hela den boken. Så, men liksom, tanken är lite grann så här, hur... Vad kommer musiken ifrån? Varför håller vi på med det här? Våran art så mycket. Och man liksom tänker sig då att vi har evolverat så. Alltså vi har suttit runt lägerelden, våra stammar eller hur vi nu än bodde på steppen. Liksom. Suttit där på kvällarna, börjat dansa, musicera, haft trummor, liksom, dansat tillsammans, rört oss i samstämmigt i grupp, låtit tillsammans och så har det utvecklats till musik. Så det är liksom djupt i vårt DNA att vi vill göra det här tillsammans. Det är jättestarka upplevelser när det är en stor konsert och alla hoppar i takt, till exempel. Eller i kyrkor, liksom, eller lovsång. Liksom, alla...
Headbanging, som hårdrockarna.
Ja, men det finns en massa musikgenre, men liksom det grund... Alltså det är någonting som vi människor söker oss till hela tiden. Att vi vill liksom vi vill linea upp med varandra och göra saker tillsammans i takt, för då blir vi starka. Det är så vi har överlevt, det är så vi har evolverat så långt som vi har gjort, för att vi har kunnat samköra oss och göra saker i grupp tillsammans. Det är liksom djupt mänskligt, precis som vallhundar vill valla får, liksom, då mår de bra om de får springa på ängen och nafsa fåren i fötterna. Liksom. Mm. Det är det de är evolverade för. Vi är evolverade för många saker, men bland annat det här. Liksom. Och det fyller ett väldigt stort behov i oss.
Mm. Man kan ju se det på sina små, när man, barnen är små, så fort de liksom lär sig stödja på egna fötter, om man spelar musik som de gillar, så börjar de liksom att gunga och det blir den här dansrörelsen, och man kan ta dem på armen och dansa runt och liksom vara i musik tillsammans. Och jag tänker också, det var intressant när du sa vi söker oss i grupper och att det finns olika musikgenrer. Det finns ju den här typen av abstrakt modern konstmusik som liksom görs med elektronernas hjälp ungefär. Och det finns människor som njuter av det, medan det för mig så är det för abstrakt. Det är ingenting jag söker mig till, för att det kan vara intressant att veta, höra lite grann. Och några blir Wagnerianer och har Bayreuth som sin pilgrimsort, för då är det den musiken man har sina starka upplevelser i. Så det är verkligen, du kan gå in i en musiksmak och hitta likasinnade, få en tillhörighet.
Jag ska säga då också att det finns ju också variationer inom det här förstås. Man brukar prata om amusi till exempel, som vissa kan ha, alltså att man har, man kan prata om det som en musikalisk funktionsvariation, alltså att du kan ha väldigt svårt att uppfatta toner och rytmer, och väldigt svårt att liksom sjunga till exempel, och många blir ju då sådana som man kallar för brummare då, liksom, eller tondöva säger man i vardagsspråk, vilket kan vara lite nedsättande nästan och inte helt korrekt, men liksom att man har svårt att röra sig i takt, man har svårt att liksom lägga sina stämband i rätt frekvens och sådär, så det är absolut, alltså vissa upplever inte det här, alltså musik så starkt heller, man kanske till och med har en sån nedsättning som gör att man inte uppfattar musik på samma sätt liksom.
Amusi, det är ju ett intressant ord, det är ju som akalkyli, de som har svårt att räkna med siffror, förstå matematiken i alla fall på en högre nivå, och afasi, när man förlorar förmågan att kommunicera med sitt språk.
Nej, men bara nämna det, det finns en stor variation i hur människor upplever musik, men för den stora merparten av oss så är det väldigt djupt grundläggande mänskligt på något sätt.
Men det här låter ju som en utmaning för en musikpedagog, tänker jag, med barnen.
Absolut.
En brummare, vad är det?
Ja, nej men, och det har jag också mycket tankar om, du kan spela in ett till avsnitt om. Men inom körvärlden så är det väldigt mycket så att man har liksom auditions då, eller provsjungningar för att liksom utesluta de som inte kan. Och så får de inte vara med i skolkören, i alla fall tidigare. Nu har vi kommit ifrån det ganska mycket. Liksom. Men det har funnits en väldigt elitism kring det här också. Vilka sjunger fint, vilka har en bra röst. Du kan sjunga, du kan inte sjunga och så vidare. Jag tycker ju att det ligger liksom i musikläraryrket att de som inte kan ska jag lära. Alltså, så att jag tänker ju hellre på det som att man har provsjungningar för att göra nivåindelningar.
Nivåindelning?
Ja, precis. Ja. Att man, om man ska ha skolkör till exempel, så kan man ha en nybörjarkör då, för de som har svårt med toner och kanske inte kan hitta riktigt med rösten, och de som har det här med sig. För det handlar ju ofta om man inte är amusiker, så man kan vara brummare ändå, för att man bara inte har fått lära sig koordinera stämbanden ordentligt, så att man kan inte det här med liksom flexibilitet och rösten och så. Det kan man träna upp. Väldigt många kan träna upp det.
Jag tyckte det var intressant du sa det här, att vi som vuxna ibland när vi ska lära barnen, om jag är förskolepedagog till exempel, små barn, förklara.
Det är ofta så, får man lära sig, banka dem in i oss på musiklärarprogrammet, att det är väldigt vanligt att till exempel förskolepedagoger då, nu ska jag inte dra alla över en kam, för många kan det här också, men många sjunger till exempel Blinka lilla stjärna då, eller olika visor, barnvisor, i ett väldigt lågt röstläge. Blinka lilla stjärna där. För man är äldre, kan man ofta, kanske liksom, man har en lägre röst när man är äldre.
Längre stämband.
Ja, precis. Rösten sjunker ju hela tiden med livet. Och då kan små barnröster inte hänga med. Den är det. Så då lägger de sig på sin lägsta ton och så sjunger de blinka, lilla stjärna där. Och så får de applåder. Duktiga du som var med och sjöng. Och så lär de sig att det är så man sjunger. Att man liksom lägger sig på sin lägsta ton man kan. För att försöka hänga med i de där för låga registren då. Och så får man inte feedback på att nej, du ska upp med rösten. Du ska liksom sådär. Så ofta så kan det vara, om man är en sån där brummare då, eller vilket ord man ska säga, ofta så är det bara det, att man inte har, alltså man har en ovana med sig. Man liksom ändrar inte på stämbanden så att de följer melodin. Så.
Och det är ja. Jätteviktig ny information för mig.
Ja, nej men så till alla som sjunger med småbarn, sjung ljusa röstlägen så att de kan hänga med.
Falsetten om det behövs.
Ja, det är så, för de har väldigt mycket ljusare röstläge än vi vuxna. Mm.
Jag tänker om vi går tillbaka till det här med musik och känslor och påverkan. Mm. Jag tänker, vi pratar om sekter, vi pratar om manipulation, vi pratar om påverkan. Så är musiken någonting, det har vi varit inne på förut, som är otroligt, ska man säga, ett viktigt verktyg för att kunna påverka människor.
Mm.
Och finns väldigt ofta inom i alla fall religiösa sekter och även andra. Och vad tänker du om det? Eller har du nämnt någonting om det i din...
Nej, alltså min uppsats handlar ju liksom om musiklärares approach. Mm. Så, så den riktar ju in sig mer på det. Och liksom hur man... Den kommer till är att jag intervjuar några musiklärare om hur de resonerar kring det här. Och så diskuterar jag utifrån vad som kommer fram där. Men absolut, det här med liksom att utnyttja musik manipulativt så är ett väldigt viktigt ämne, tycker jag. För om jag liksom går tillbaka till hur det var för mig när jag liksom musicerade i kyrkan, det var ju faktiskt, ser jag ju nu, ett manipulativt syfte. Jag skulle ju få människor till rätt känslor. Jag liksom linade ju upp mig med kyrkan och kyrkans budskap, och det var liksom det jag skulle framföra och liksom förstärka och ge till människor på något sätt. Och det är ju att manipulera, alltså. Eller det kan bli manipulativt, kanske jag ska säga. Mm. För det som jag tycker kan bli så djupt oetiskt i religiös musik, det är när man då skapar de här stora känslomässiga upplevelserna. Alltså vi människor går igång på musikaliska upplevelser.
Mm, absolut.
Vi gör ju det. Det är därför många kyrkor använder sig av musik. Liksom. Man står och sjunger tillsammans och man försätter sig själv i de här starka känslomässiga upplevelserna. Det gör vi, så är vi. Men sen då så lägger man på en tolkning på det. Och säger, det här är Gud. Det här är andlighet. Mm. Det här betyder att Gud säger till dig att. Och där tycker jag, där går det över gränsen för mig. Där tycker jag att det blir fel, faktiskt. Och det är det som har blivit så viktigt för mig. Jag sa ju det i slutet på mitt förra avsnitt där. Att så här, man vill lämna tolkningen upp till mottagaren när man gör konst. Och jag tänkte på det, att jag sa det där ibland. Jag bara, hjälp, det låter så otroligt pretto när jag sa så. Men för mig så är det kom till. Att liksom, för mig blev det så viktigt att inse att så här, jag har inte rätt till andra människors upplevelser. Jag har inte rätt att tolka dem åt dem. Och det, ja, jag tycker att man behöver ha medvetenhet där som kyrka. När man skapar musikaliska upplevelser åt människor. Att liksom inte döma ut människors tolkningar av de upplevelserna. Utan att faktiskt låta människor ha sina tolkningar. Vad betyder den här upplevelsen för dig? Betyder det att Gud säger till dig, inspirerar dig till någonting? Eller betyder det någonting helt annat? Liksom? Hur möter du Gud? Vem är Gud för dig? Jag tror inte på en Gud på det sättet. Så att för mig är det så här, ja, jag upplever en känslomässig hormonell kaskad av saker och ting. Och det är en stark och viktig upplevelse för mig, därför att det är jag, det är sån jag är.
Mm.
Det betyder inte att Gud pratar med mig i min värld. Så tolkar jag det, och det har jag rätt till. Liksom. Mm. Mm. Och de andra har rätt att tolka det på vilket sätt de nu vill. Liksom. Mm.
Det finns en till aspekt, tänker jag, på det manipulativa där. Och det är att när du beskriver den här, jag upplever en hormonell kaskad, eller om det är signalsubstanser i hjärnan och allting. Att i det läget så är vi också sårbara eller mottagliga, eller vi har ett annat sätt. Att kanske möta inte bara budskapet utan varandra också.
Mm.
Så man är liksom, man är inne i ett ofta härligt tillstånd. Mm. Allt ifrån rejmusik till man potentierar drogeffekten genom att köra rejm. Eller liksom stå med den musiken. Kanske en hel, de har någon stansar i Nacka, skogarna. Mm. Där det så här års börjar bli jobbigt vissa helger. För de kör dygnet runt. Och det är musiken man hör. Mm. Och den där rytmen. Mm. Så att hur man påverkar och vad man påverkar. Och om man i det läget går in med budskap. Eller bjuder in till en tillhörighet som kanske visar sig vara antingen sektmässigt politiskt. Eller på annat sätt så är man lättare, tror jag. Mm. Många är mer lätt manipulerade i det läget. Mm.
Ja, jag tycker det har varit så intressant om man går liksom till musikens påverkan. Att jag har ofta tänkt att som musiker så blir man ofta så exotifierad på något sätt. Man blir liksom, det är så exotiskt och det är så mystiskt med de som kan spela eller sjunga. Ja, ja. Och människor som inte har satt sig in i musik och vad det är och hur man gör det har så svårt att liksom se att någonting de hör kan väcka så mycket känslor i dem. Ja. Och det blir så magiskt och det blir så wow. Liksom. Mm. Och ofta blir det så här, nej jag kan inte spela, nej jag kan inte det där. Och du som kan och liksom... Mm. Mm. Ja, jag kan tycka, det är det jag kan tycka så mycket om med att vara pedagog, just att få liksom bryta ner och öppna upp den här världen för människor, att det är så här, nej, det är inte så magiskt, alltså, tar du de här tre tonerna tillsammans så låter det så här liksom, så. Och liksom lära sig kombinera toner så att det blir vissa harmoniker och klanger och lära sig att så här, är du duktig på timing så blir det starkare liksom, och så mera medryckande.
Jag kan tycka att det är lite befriande också på ett sätt, därför att om man har varit i ett sammanhang där musik har varit något som berör, att faktiskt plocka ner det till att ja, den här pianisten, han vet att när han sätter de där ackorden, spelar på det sättet, då spelar han på våra känslor som sitter här nere.
Ja. Det är det vi gör.
Ja, precis. Och det är inte liksom konstigare än så. Och det kan nästan vara lite så här skönt, för ibland så kan man nästan känna att man blir kanske ett förstärkt ord, men nästan våldförd. Musiken liksom nästan tar över en i känslomässigt. Mm. Och att då kunna nästan hålla det ifrån sig genom att säga att men det är för att de gör så här, och när de spelar så här, då blir det den här effekten.
Mm. Jag såg något klotter någonstans på någon jag hörde om något klotter på någon musikskola. Det stod så här, att kunna spela är att veta vad ett ad-9-ackord är. Att vara musiker är att veta när det ska användas. Och jag önskar jag hade pianer och liksom kunde visa vad ett ad-9-ackord är. Om man lägger till nian i ett ackord så blir det en väldigt så här, smörig klang. Och används väldigt ofta i så här,
fina ballader.
Ja, fina ballader. Ja, mycket kyrkmusik faktiskt, mycket ad-9-or. Det är inte så mystiskt. Jag tycker det är så fint.
Då tar jag den andra ståndpunkten här då. Mm. Att det är mystiskt, för alla lär sig inte det här. Det är en konst. Mm. Det är ett konstnärskap. Och jag tror jag berättade för er när jag gjorde en skytte. Om ni minns den journalisten, att han hade ett sånt där program som påminner om Min sanning nu för tiden i SVT. Men det hette Skytte, tror jag bara. Och han gjorde ett program med mig bara. Och så innan så berättade han, när vi pratade lite, att han spelar tvärflöjt. Och det hör ju du, Emma. Var ditt instrument när du växte upp? Ja, och då så säger han. Och då blev jag så här, tvärflöjt. För jag tycker så mycket om den tonen. En klangen går liksom inte med. Så jag blev så här, oj. Och tittade på honom med lite andra ögon. Och då sa han på sin skånska. Ja, men förstår du, det är ingenting att man själv blir rörd över, för att om en flöjtblåsare själv blir rörd, då får man ingen ton i flöjten. Så att när han spelar på bröllop eller begravningar så är han lärt sig. Jag tänker, det är konstnärskapet, till skillnad från det här vi gjort sedan lägerelden tillsammans. Mm. Att man kan höja kvaliteten så att det går rakt in och bjuder oss andra på någonting som berör så starkt, för att det också är förfinat och kvalificerat till något som inte bara är teknik eller som jag skulle kunna göra också, utan där till exempel i den sången, det vore ju härligt om vi fick avsluta idag också med en annan del av den musik du har gjort.
Jaha, ja. Ja,
för att det var ju verkligen en då blir det som den där, vem kan segla förutan vind? Vem kunde höra Anna Palm utan att fälla tårar nästan? Alltså det var så starkt.
Nej, men alltså musik, det är ju någonting som berikar livet otroligt mycket. Att just att bli berörd av musik. Mm. Men jag tycker nog att det just är skönt att prata om det så här, för att jag kan också välja om jag vill bli berörd eller inte till viss del ändå, genom att plocka ner det. Så att de här, för jag menar, skulle jag sätta mig och på något sätt plocka ner alla mina, allt som jag liksom har fått tag i efter all min tid i Knutby och all min frikyrkliga tradition och allting, och lyssna på lovsång eller något sånt igen, så skulle jag nog bli berörd. Jag skulle kunna bli berörd igen, förstår du vad jag menar?
Ja.
Men jag vill inte det, eller jag liksom vill inte sätta mig där, och jag vill inte ha det längre.
Nej.
Och det är skönt att kunna välja, och det gör man ju, det kan man ju först när man på något sätt sätter ord på det och plockar ner det, tycker jag. Så det är skönt. Men däremot, om jag går på operan med Rigmor så vill jag bli berörd. Alltså, då sätter jag mig där och öppnar liksom mig för att jag vill det.
Ja.
Och då är det helt fantastiskt.
Mm. Så att, och då är Tosca våran topp upplevelse hittills, eller hur, Ebba?
Jag känner med många tårar.
Ja. Och det är det som är så viktigt att ha respekt för, tänker jag, som musiker och som musiklärare och så. Liksom att, det är så här, att man vet vilken kraft man håller i för människor. Inte för alla, alltså det är olika. Men det har den potentiella genomslagskraften, och den liksom... Den måste man veta om och låta människor ha liksom, på sitt sätt. Så på det sätt som de mår bra av, tänker jag.
Jag tänker, när vi pratar om ljud som berör, så har ju kyrkklockorna varit så viktiga genom historien.
Mm.
Om ni har sett Tarkovskis, den här otroligt långa filmen som handlar om en klockgjutare i gamla Ryssland. Alltså det här att kunna gjuta en klocka, men sen att det klingar över bygden. Och då tänker jag, det här att utsätta oss alla för ett ljud som förr har varit gemenskap. Jag har under en period av mitt liv vistats mycket i Egypten. Och ute på landsbygden liksom, då hör man ju den här när Mujahedin, eller vad han heter, som stiger upp i minareten och ropar ut bönerna på vissa, eller de här utropen, vissa klockslag. Och då har jag sett att det har blivit diskussion i Sverige. Ska vi ha bönutropare när vi har så många svenskar som tillhör den muslimska religionen? Ja, men då kanske vi inte ska ens ha kyrkklockor. Eller, vad säger ni om det här?
Ja, men där är ju positiv och negativ religionsfrihet i konflikt just. Alltså, är det rätt? Alltså, människor som vill be på de tillfällena och vill höra det här bönutropet, de har ju positiv religionsfrihet till det, men alla vi andra har ju negativ religionsfrihet till att slippa det. Så ja, vad värderar man? Det är olika vad man tycker, och det skiftar ju genom historien. Ja, jag vet vad jag tycker. Men...
det kanske är en bra fråga att lämna till våra lyssnare.
Ja, verkligen.
Att komma med sina tankar om det, för det är som sagt, det är inte en helt enkel fråga. Jag tror att vi börjar närma oss ett slut.
Är det möjligt? Tack för idag.
Tack så jättemycket. Och följ oss som vanligt på Facebook och Instagram, så får ni uppdateringar om vad som händer. Vi ses nästa vecka.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.